Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tja, Jonas.
Tjena.
Maldiverna.
Yes.
Ska bli kul att snacka om.
Absolut.
Du är lite inspirerad nu för du har just varit där.
Ja.
Vi sa det i förra avsnittet också.
Ja.
Du, varför ville vi prata om det här nu?
Det är just att Maldiverna är väl ett av de resmålen som vi får många förfrågningar av.
Alla vill till Maldiverna.
Ja, och det är en sån typisk drömdestination.
Ja.
Så kallad the once in a lifetime-resa som man brukar kalla det för.
Ja.
Och det är väl ett koncept som har blivit mer populärt nu efter pandemin. Att när man var liksom inlåst i 3 år och liksom längtade ut. Och då så ville man åka på den här resan en gång i livet. Och Maldiverna är ett sånt resmål.
Jag tycker det är... Det är lite sjukt, Maldiverna har blivit nya Kanarierna.
Ja, exakt.
Nej, inte riktigt. Men alla vill dit.
Ja.
Men det finns mycket att se där. Det finns ju mycket att boka liksom.
Ja.
Så att det är inte litet.
Nej, exakt.
Ja, men häftigt. Vi ska snacka om det.
Ja.
Du, vi funderade på vad vi skulle slå ett slag för.
Ja.
Jag tänkte vi skulle nämna vår... Vi har inte nämnt den riktigt. Vår AI-funktion i appen.
Nej.
Vad är det?
Vi har ju en ny AI där du kan få reseinspiration.
Ja.
Så att om du vill liksom ha tips på vilket hotell du ska bo på Maldiverna till exempel, så kan du skriva till den.
Mm, exakt.
Och så får du lite fina svar.
Den är ju rätt enkel. Den är ju egentligen kopplad till ChatGPT. Det är bara att vi har liksom promptat det, som det heter.
Ja.
Så att vi har sett till så att frågorna ställs på rätt sätt, så att man får riktigt fin och bra inspiration.
Precis.
Jag använder det faktiskt hela tiden.
Ja.
Sist jag var på Ibiza så använde jag den och bad den att ge mig en tipspromenad i Ibiza Town för att se historia och shopping.
Ja.
Och så bara fick jag en så här, gå hit och dit och dit. Och jättebra.
Ja.
Så att det är kul, testa den, kostar inget.
Yes.
Den ligger där i Chatflights app, och man trycker längst upp till vänster, pilen tillbaka, så har man en lista på sina chattar där, så kan man gå in på den.
Ja.
Så gör det är kul.
Yes.
Återgå till Maldiverna då.
Ja.
Vi har en liten struktur här.
Ja.
Jag vet inte om jag orkar dra, det kommer kanske bli ett lite längre avsnitt nu.
Precis.
Det finns rätt mycket att säga.
Ja.
Men lite historia, varför man ska åka dit, hur man åker dit, poäng versus pengar. Vilka boenden som finns, liksom typ så här resort, lyx och allt det där. Transfer, och sen ska vi en liten slutsats för att se om vi tycker att det är värt det.
Ja.
Låter det bra?
Yes.
Ja, men då börjar vi.
Ja.
Du satt och slog upp lite historia på Maldiverna nyss.
Precis.
Vad kom du fram till?
Ja, vi kan ju börja med att snacka lite om vad det är Maldiverna för land.
Ja, visst.
Och det är en ögrupp i Indiska oceanen, ja, som består av, ska vi se, 1192 öar, varav 187 är bebonda.
Okej. Och öar, det är inte samma sak. Kallar man dem inte för atoller?
Precis, och det är ju atoller, så det är korallöar.
Ja. Är det det som är definitionen av en atoll?
Jag tror det.
Ja, okay.
Så det är ju liksom en undervattensbergskedja i princip, Maldiverna, och då är det egentligen topparna som är från bergskedjan som är öarna.
Mm.
Vilket är ganska intressant.
Vad sa du, 183 stycken?
187 är bebodda.
Men med bebodda menar du att ett resort är att den är bebodd?
Precis.
Ja. Så det betyder att då kanske vi har typ 160 resorts,
ja,
eller hotell.
Exakt.
Något sånt där.
Ja.
Okej, ja, bra. Vad skulle du säga mer?
Nej, så det är ju ett väldigt populärt resmål. Det är ju otroligt vackra öar, vacker natur och klarblått vatten.
Mm.
Och de var ju fram till 1968 en skyddsmakt till Storbritannien.
Ja.
Och sen kort därefter så blev de självständiga.
Mm.
Och Det var väl egentligen, man kan ju säga att landet i sig har väl ganska begränsade resurser.
Ja.
Det är ju fiske som är liksom den stora näringen där de får in sina pengar.
Mm.
Och då bestämdes ju landet på 70-talet, 1970, att de skulle satsa hårt på turism.
Ja.
Så det var framförallt med hjälp av utländska investerare som kom in och köpte upp de här öarna och byggde hotell. För att i sin tur locka till sig besökare.
Mm.
Och det är det vad landet lever på idag. Det är turismen som är deras stora intäktskälla.
Ja.
Och det här konceptet One Island, One Resort, det är ju liksom vad Maldiven är. Och det är lite mer av en slags lyxturism.
Men hur mycket är det så att det är One Island, One Resort? Det finns väl vissa öar med flera resorts?
Nej, det är ju, nej, utan det är bara en ö med en resort.
Det är så genomgående.
Ja.
Ja. Men sen en viktig grej, vi ska väl dela upp det. Det finns ju liksom huvudön där flygplatsen är.
Precis.
Och sen finns det alla de här atollerna.
Ja, exakt.
Så hur ska vi betrakta den då?
Man kan säga att huvudstaden Male, det är ju liksom den riktigt stora staden på Maldiverna.
Ja.
Och jag skulle säga att det är inte så värt att besöka den staden. Jag har varit där en gång och det är väl häftigt kanske under en eftermiddag, men det är inget ställe man besöker utan...
Det är ett misstag.
Ja, jag skulle säga, eller inget misstag, men det är inget ställe man åker till för att semestra.
Nej, men vad jag menar är lite grann att så här, om man ska ha Maldiverna-upplevelsen så är ju kanske Male den sista platsen man ska åka till.
Ja, exakt.
Okej, så det finns det här Male där flygplatsen är och det är väldigt tätt befolkat, men sen finns det väl kanske någon eller ett par öar till där det liksom bor lokalbefolkning.
Ja, exakt.
Ja, som man kan säga liksom är inte riktigt samma sak som de här öarna med resorts på.
Nej,
nej.
Utan man kan säga att det är liksom öar med småbyar på.
Ja. Men sen finns det väl vissa öar som är lite blandat sådär, att du har liksom småbyar och sen så kanske du har ett resort också.
Nej, utan det är det här One Island, One Resort, så ja, att det får bara finnas en resort på.
Ja, det är nästan som en lag liksom.
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra, men okej. Okay. Det var lite grann om historien och hur det ser ut och sådär, men sen hade vi det här, vi ville prata lite grann om varför man skulle åka till Maldiverna och att det har ökat i popularitet liksom.
Ja.
Så vad är grejen där?
Delvis är det väldigt vackert där.
Ja.
Och det är liksom den arketypiska paradisdestinationen.
Just det.
Men det jag skulle säga, det som har hänt under pandemin så ökade ju Maldiverna väldigt mycket i popularitet.
Ja.
Och det var just för att det var ett av de få länder som du kunde resa till utan några större restriktioner.
Mm.
Så att det var ett PCR-test innan du skulle åka dit och sen var det ett PCR-test på din resort när du kom fram.
Det hade väl delvis att göra med att de liksom rent så här lagligt var ganska avslappnade, men också för att man bor ju ganska avskilt.
Precis, så ja. Man håller sig liksom i sin egen villa.
Ja.
Och det är ingen, man tar sig sällan mellan ut, man stannar på sin egen ö när man är där.
Så det var ganska praktiskt ur pandemisynpunkt.
Ja, smittan sprids ju inte på samma sätt då.
Och sen även liksom nu efter pandemin så är det är ju liksom, folk hänger inte så tätt så att säga.
Nej.
Man får sin villa och man är mycket där så att säga.
Ja, exakt.
Så att det är ett lämpligt alternativ när det är pandemi.
Absolut.
Och då ökade populariteten mycket.
Ja, man vill ju ha det här social distancing då och skilja.
Ja, just det.
Men även om man kollar på liksom sociala medier, det var ju liksom den här ekokammaren med att när man sitter i lockdown och man liksom ser semesterbilder.
Ja, just det.
Så det har gjort att liksom efterfrågan dit har ju ökat explosionsartat.
Ja.
Och det jag märkte nu när jag var där, det var väldigt mycket amerikaner. Det var nästan bara amerikaner där.
Jaså.
Vilket jag inte trodde, för att det ligger så långt bort.
Intressant.
Så att jag tror att för amerikaner har det blivit väldigt populärt.
Vet du om de liksom har byggt fler resorts då sedan dess? Eller?
Det kommer ju nya resorts hela tiden.
Ja, det gör det.
Öppnas ju liksom flera varje år.
Och nya öar då som kanske bebyggs och sådär.
Precis. De har ju det här att de reclaimed land. Alltså att de gör ju konstgjorda öar. Så vissa av de här resorterna är ju konstgjorda öar.
Ja, just det. Ja.
Och sen finns ju många av de öarna som är obebonda som de bygger en resort på.
Ja. Och så där håller de på att bygga grejer. Och sen Maldiverna har ju fått rätt mycket kritik för den här sopön och sådär.
Precis, så att det finns ju också lite av en baksida där. Att det är vissa öar som är... När jag var där första gången 2016 så bodde jag på en lokalö.
Ja.
Och där fanns landets största fängelse. Så det var där rånare och våldtäktsmän hamnade.
Åh gud.
Och det fanns ingen riktig strand. Det fanns en pytteliten strandremsa.
Ja.
Inte jätte, det var ganska risigt.
Ja.
Och jag var solbränd och det var liksom inte kul alls. Så att det finns en baksida till landet.
Ja.
Och sen är det ju även att landet är ju väldigt religiöst. De har ju sharia-lagar.
Ja, det också, just det.
Ja, och det här med mänskliga rättigheter och sånt där. Det finns lite kritik i de aspekterna.
Mm. Ja, men man förstår ju det. Det finns ju någonting lite bakvänt med att liksom resa hela vägen dit och dricka en Evian som kommer från andra sidan planeten som sen slängs i en sophög liksom.
Ja, exakt.
Och så sitter man och tittar på det här vackra.
Exakt. Ja. Eller att du liksom på en resort kan dricka champagne och käka bacon på frukosten, men bara en kilometer bort så hade du kastats i fängelse som gjorde samma sak.
Ja, ja, exakt. Ja.
Det är ganska intressanta kontraster.
Ja, det är otroligt igen.
Ja.
Okej, ja men det är bra, men det har blivit populärt sedan pandemin och jag tycker att det är liksom ett av världens starkaste brands liksom.
Ja.
Det är så här, alla känner ju till det här.
Precis.
Ja, och så ska man då åka dit.
Ja.
Och idag så är ju, jag menar om vi börjar med det som du nämnde innan här, är ju att många vill ju resa för poäng.
Ja.
Om vi ska vi börja med oss skandinaver, hur funkar det?
Skandinaver med Eurobonuspoäng som reser businessklass så är en omöjlighet nästan.
Ja, det fanns ju tidigare Turkish och Turkish framförallt.
Precis, Turkish flyger dit så det är både Turkish och Austrian som har
Austrian
direkt. Precis, de har direkt förbindelser från Europa med Star Alliance som man kan boka med poäng.
Ja.
Turkish hade tidigare extra insatta avgångar till Maldiverna.
Mm.
Och när de satte in en extra avgång så brukar de släppa bonusplatser i business på den.
Mm.
Så att det minns förra vintern, strax innan jul och nyår, då gjorde de ett släpp för resor i november.
Då bokade vi jättemycket.
Ja, så att de gick på en eftermiddag.
Ja.
Annars är det tyvärr svårt att hitta business. Nästan omöjligt, men inte helt omöjligt.
Ja.
Och i ekonomi så har vi Austrian via Wien som faktiskt är en ganska smidig resa.
Mm.
Det tar väl ungefär en 11-12 timmar att åka.
Ner till Wien först och sen därifrån i vadå, 8 timmar, 10 kanske, 9?
Ja, jag tror att det tar ungefär 9 timmar att åka dit.
Ja,
och sen har man en 25 minuter i Wien så det är väldigt snabba ryck.
Snabba ryck och det går rätt smidigt.
Ja.
Men du sitter i ekonomi.
Precis, så det får man ju kanske överleva.
Ja.
Om verkligen
det är över natten.
Det är nattflyg, ja. Så hemresan är dagflyg, ditresan är nattflyg.
Ja, visst.
Så hemresan går på morgonen och sen landar man i Sverige på kvällen.
Mm, okej. Okay. Ja, men det är det man får ta när man har poäng.
Ja, Eurobonus. Och sen har man Amex-poäng.
Ja.
Då finns ju Qatar.
Mm.
Och de har väldigt mycket bonusplatser i business.
Det har de med.
Gavin First.
Men Qatar har ju blivit lite jobbigare nu.
Precis, de släpper ju färre platser än vad de gjorde tidigare.
Mm.
Så att tidigare kunde man hänga på låset då i förväg och då fanns det liksom platser på nästan varje datum.
Ja.
Nu släpper de lite sporadiskt så att jag har kollat lite grann på våren och hösten och även sommaren som är lågsäsong. Där finns det ändå på ganska många datum. Det
finns lite att välja.
Ja.
Men är det fortfarande här Saver Award?
Precis, så det är de här Saver-bonusplatserna då som det finns två utav.
Ja, just det.
Och det kostar 130 000 avios per person.
Ja.
Det positiva är också att det finns first class mellan Doha och Malmö som du kan boka för samma pris som business för att har man en blandad itinerary med business och first så bokar man det kortaste benet i first så betalar man businesspris för hela resan.
Mm, och där plötsligt har man faktiskt kanske en av de bästa värdena för poäng man kan få.
Ja. Ja, så att i och med att man kan flyga first, det är billigt poäng så lönar sig även att köpa de här Avios-poängen.
Ja.
Så att Qatar har reor där du kan köpa Avios med bonus. Så det kan man åka två personer för kanske runt en 40 000, 45.
Exakt, och ja men det är bra. Men poängmässigt är det ju då, du sa 130 000 Avios.
Ja.
Två personer blir 260.
Ja.
Och sen ska man ta det med ungefär gånger 20 för ens Amex. Om man jämför med Amex då.
Precis.
Så du är uppe i
5,2
miljoner poäng.
Ja, så det är fortfarande en ganska stor slant poäng.
Du ska ha spenderat ungefär 5 miljoner kronor på ditt Amex för att kunna göra det här.
Precis.
Ja.
Inte alla som kan.
Nej, inte alla som kan.
Nej.
Förutom poängen då, vad tar de betalt?
Då är det skatter och avgifter så att Maldiverna införde nyligen en ny sån där flygskatt, ungefär som UK APD.
Aha.
Så att tidigare kostade det kanske runt 3 000-4 000, nu kostar det runt 5-6 000
ja, okay.
i skatter och avgifter.
Ja.
Så det är lite dyrare men det är fortfarande en relativt liten kostnad jämfört mot att köpa en biljett.
Exakt, exakt. Okej, okay, bra. Det var för att resa dit för poäng.
Ja.
Pengar då? Hur ska man ta sig dit då?
Då är den snabbaste vägen att åka via Mellanöstern.
Mm.
Så att då är det antingen Emirates via Dubai eller Qatar via Doha som är snabbast.
Ja.
Och jag skulle säga att det är ganska tacksamma flyg för att det är en 6 timmars flygning. Sen har man kanske någon timme på marken och sen är det 4 timmar till.
Ja, det är inte farligt egentligen.
Nej, så det är en ganska bekväm resa skulle jag säga. Och sen finns ju även med Turkish via Istanbul och Austrian och de här.
Ja.
Och även Air France via Paris som faktiskt brukar ganska bra priser. Lite längre flygresa, men det kanske är värt det.
Okej, men om man tar till exempel Qatar Emirates då.
Ja.
Vad ska man räkna med att betala för en business class stol?
En business class stol kostar runt, ska vi säga, runt 30 till 40 000.
Mm, okej, det är inte de här superhöga priserna.
Jag skulle säga att det är ganska dyrt, men det är,
det är dyrt, ja, men man har ju talat om nu ibland om liksom business class på 45 000 uppåt,
ja. Ja, tidigare kunde man åka dit för kanske runt 25 000, men ja, det är väldigt sällsynt, så ja, räknar med runt 30 till 40 000.
Ja, exakt. Och en resa i ekonomiklass kanske strax under 10.
Ja, mellan 7 och 11 000.
Mm, just det. Ja, det är bra mycket billigare.
Ja.
Och du nämnde någonting via Paris då som var billigare.
Precis, Air France, de flyger dit på vintersäsongen.
Mm.
Och där kan man hitta ganska attraktiva priser i business. Jag har sett för runt 25-26.
Just det.
Nackdelen blir att det eventuellt kan krävas en övernattning på hemresan.
Mm.
För att det är dagflyg på returen och det landar sent i Paris och man inte hinner ansluta.
Nej, just det.
Så på vissa dagar kan man behöva övernatta.
Ja, men man kanske klämmer in en liten natt i Paris.
Absolut.
Det är inte så fel.
Nej.
Okej. Okay. Ja, så det är hur man tar sig dit.
Ja.
Intressant. Jag tror man hade satsat på Qatar. Alltså.
Absolut.
Ja, det låter som en härligt alternativ.
Ja.
Du, sista fråga om det. Tycker du till exempel med Qatar skulle man kunna kanske kombinera poäng och pengar? Skulle man kanske kunna göra.
De har ju något som kallas för cash plus avios, men där blir det att du köper en betalbiljett och delbetalar. Så det smartaste där är att köpa Avios på rea. När de har sina, du får 50% bonus eller 75% bonus.
Ja.
Då kan det bli väldigt fördelaktigt.
Just det. Men jag tänkte kanske om man har de här Amex-poängen så kanske liksom mamma och pappa flyger i business och barnen flyger i ekonomi eller något sånt där.
Precis, det skulle man kunna göra. Ja. Om man hittar två bonusplatser så kan vi ju köpa två i business och två i ekonomi. Ja. Eller fyra i ekonomi och så vidare.
Ja, men det är bra. Okej, det var det om flygen.
Ja.
Nu kommer vi till det som kanske folk är mest nyfikna på.
Exakt.
Typer av resort.
Ja.
Du hade gjort en liten kategorisering.
Precis.
Så vad var det? Fyra kategorier?
Ja.
Ultralyx.
Precis, vi har budget. Vi kan börja nerifrån upp.
Aha.
Vi har budget hotell, resorts.
Ja.
Vi har medelklasshotell, vi har lyxresorts och vi har ultralyxresorts.
Okej. Okay. Vill du börja från budget?
Ja.
Ja. Vad tycker du vi ska ta upp där då?
Budgetresorts, det är ju liksom mera lokala hotell på de här resortöarna. Det finns ett hotell som var det första hotellet på Maldiverna som heter Kurumba.
Okej.
Okay. Öppnade 1972.
Mm.
Och det ligger nästan ett stenkast från Malle, så det är väldigt nära.
Men det är på en egen ö?
Ja, det är på en egen ö.
Mm.
Och det skulle jag säga är en ganska typisk budgetresort. Det är väl liksom lokala hotellägare.
Ja.
Inte liksom samma jättehögstandard, men det är fint. Fast kanske inte något liksom drömmigt skulle jag säga.
Men du har ju det turkosa vattnet.
Ja.
Den grejen får du.
Precis.
Även om du är ganska nära huvudön så du kanske inte känner det så. Det kanske inte känns så secluded liksom.
Nej, exakt. Så man talar också om de olika atollerna.
Ja.
Så det finns ju. Eller det kanske man kan ta lite senare. Kommer
nej, men ta det.
Ja. Så det finns den där Malle-atollen. Ja. Där man kan nå hotellen via en speedboat.
Ja.
Som kanske tar runt 20 till 40 minuter.
Mm.
Också klarbott vatten, men det är inte lika secluder och privat. Det är inte lika, det är inte den där Robinson Crusoe-känslan.
Nej, men du ser liksom, du ser mycket plan som flyger in.
Ja.
Du kanske ser mycket trafik och sådär.
Precis.
Och liksom, du ser de andra öarna, du ser höghusen och lite så.
Exakt.
Ja, precis, jag fattar.
Ja, och sen har du även de andra atollerna. Så vissa av dem kan du nå med sjöflygplan. Och andra så måste du ta ett inrikesflyg för att de ligger väldigt långt bort. Så att.
Men antagligen så är det här budgetalternativet ligger förmodligen rätt nära flygplatsen. Liksom.
Precis.
Just för att de är. Och vad skulle du säga att man kan förvänta sig där? Jag ser framför mig något så här typ fyrstjärnigt grekiskt. Så här, jag vet inte, eller det är lite bättre kanske.
Nej, det är väl kanske lite det stuket ungefär som en, inte en dålig, men lite som en Greklands semester.
Ja, ja, exakt.
Samma stuk där.
Ja. Mat, liksom.
Precis, så de har ju mat på hotellen.
Det är bra, liksom.
Ja, det brukar vara, frukost brukar man nästan alltid få på alla hotell, oavsett vad man bokar.
Ja.
Och sen finns det ju att de har bufférestaurang. Eller så har de kanske någon enklare à la carte.
Mm. Och tror du liksom, är maten överlag bra på Maldiverna? Eller liksom, det blir ju såklart sämre på budgethotell.
Precis. Ja. Jag skulle säga, eller enligt min upplevelse var att den var bra.
Ja.
Sen får man ju uppsikt med var Maldiverna ligger. Och att vissa av råvarorna kanske inte...
Just det.
Är lika bra som de hade varit någon annanstans i världen.
Nej, det är klart. Fisken är ju såklart bra.
Ja, exakt.
Men och de här budgethotellen, är det som ett mer så här stort hotellhus där man får ett rum? Eller, man får väl inte alltid villor?
Nej, utan precis de här budgetresorterna, där brukar vara att det är som ett eget, alltså det är en lite större, inte som ett jättestort hotell utan som ett mellanstort, en liten byggnad fast är det flera rum.
Ja, exakt.
Så du har inte en villa där.
Nej.
Och sen när det kommer till villorna så har de något som kallas för garden villa, det vill säga där du inte är på stranden, där du är lite längre in, inne på ön.
Mm.
Och det brukar inte finnas på de här andra hotellen.
Nej.
Och sen har de sådana overwater villas också som är det man kan förvänta sig från de bättre hotellen.
Just det.
Men de brukar vara så pass mycket dyra att det lönar sig att ta ett bättre hotell som har samma typ av rum.
Ja.
Så att med budgethotellen så har du ett vanligt rum helt enkelt.
Och sen har du lite olika restauranger antagligen, någon bar och lite sådär.
Ja, exakt. Lite enklare karaktär, men det brukar finnas.
Kanske någon tennisbana.
Exakt.
Ja, just. Ja, okej. Okay. Så det har vi sagt det vi kan säga om budgethotell då, tycker du? Eller?
Precis, och där, vad kan man säga liksom om pris? Där brukar man kanske räkna att betala runt 1000 till 2000 per natt.
Ja, det är ganska billigt.
Ja.
Okej, okay. Så om vi rör oss uppåt till mellanhotellen då, vad hamnar vi för det första i pris?
Mellanklasshotellen skulle jag säga, det hamnar på runt 5 000 till 8 000 per natt.
Ja, det är ändå ett skutt.
Ja.
Vad händer då?
Här har vi lite mera kedjehotell.
Ja.
Lite av de större kedjorna som finns representerade. Och där kan man även förvänta sig en bättre standard.
Mm.
Så att det är inte ett ultralyxhotell, men det är väldigt fint. Så det är de här villorna över vattnet.
Ja.
Det är liksom, det är som en sån här resort.
Mm.
Du har beachvillas på stranden. Alla har en egen villa.
Ja.
Du har villor över vattnet. Inte alltid man har en pool. Vissa har en pool, men oftast har det ingen pool på de här mellanklasshotellen.
Mm, okej, då har du gemensam pool.
Precis, och det är en större pool. Och sen finns det lite flera restauranger, så att...
Men de här, man kliver upp ett steg så alla får varsin pool, det är ju små pooler.
Precis.
Som alla har.
Ja.
Och sen har ju hotellet antagligen en stor pool också.
Exakt.
Men på mellanklasshotellen så menar du att man förväntas bada i havet och sådär.
Precis, och det är inte alla rum som har en pool.
Nej, exakt.
Eller alla villor som har en pool.
Nej. Men det låter ju fint.
Ja, så det är väl ett hotell som är väldigt populärt bland svenskar som heter Curedo.
Mm.
Och det är väl ett sånt typiskt mellanklasshotell som många åker till på semester. Det är ett typiskt svenskt hotell.
Ja.
Och det är även ett av de här första hotellen som öppnade på 70-talet.
Okay.
Så din jämförelse med att det är de nya Kanarieöarna skulle nog kunna appliceras på det hotellet.
Ja, lite finare kanske.
Ja, exakt.
Och sen vad då, så om man tar det exemplet så kanske det finns liksom 4-5 restauranger.
Ja, så de har en bufférestaurang och sen kanske de har ett par stycken...
Någon asiatisk och någon lite mer så här europeiskt influerad. Och,
exakt.
Och det där man är van vid.
Ja.
Ja, okej. Okay. Det låter lite grann, kanske ganska likt som ett sånt där, ja, men som vi var på, någon sån här Cancun Resort och sådär.
Ja, exakt.
Lite fast bättre.
Lite bättre och lite finare, så ja. Det är lite mindre också.
Ja, just det.
Men jag tycker att det är definitivt ett bra alternativ, ja. Om man inte vill liksom verkligen gå all out.
Okej, okay, coolt. Sen kommer vi till lyx då.
Ja.
Och vad tror du vi som börjar med pris?
Lyx skulle jag säga från ungefär 8 000 till 15-20 000 per natt.
Ja, just det.
Och ett väldigt populärt lyxhotell är ju Conrad på Maldiverna.
Ja, Hilton Conrad.
Exakt. Conrad Maldives på Rangali Island.
Ja.
Och det anses ju många vara, det är många som talar gott om det här hotellet.
Det är väldigt bra service, man känner sig sedd. Man har liksom en beach eller en villa ute vid vattnet med en egen pool.
Ja.
Det är vackert och fint och
precis.
Allt det där.
Ja, så att det här hotellet ska jag säga, om man verkligen vill ha liksom en riktig maldivisk upplevelse, det ligger ju delvis en bit bort.
Mm.
Så man har den här Robinson Crusoe-känslan, man tar ett sjöflygplan dit.
Ja.
Och sen har man ju de här vattenbungalows med halmtak som man har sett på bilderna.
Ja, precis.
Och som är egen pool. Inte alla, men de flesta har en egen pool som man kan doppa sig i.
Ja.
Och sen har även de här strandvillorna. Så att det är ett väldigt fint hotell, väldigt lyxigt.
Och man får ofta liksom en egen kypare kan man säga som tar hand om en.
Ja, vissa av dem får man det. Inte alla.
Inte alla.
Nej. Så att, och även där, de har ju flera restauranger, så de har ju en bufférestaurang, men det är mera fokus på à la carte, och de har en undervattensrestaurang på det här hotellet.
Ja.
Så att där på de här lyxresorterna, det är här du verkligen kan ha de riktigt extravaganta middagarna.
Ja.
Och där du kan spendera stora pengar.
Ja, och där precis. Och där går ju priset upp också när du handlar och äter och allt det här.
Ja, exakt. Så att lyxresorterna, det är liksom mer av en lyxupplevelse på middagar och sånt. Och det är sällan de har all inclusive, utan där får du liksom pynta vad det kostar.
Ja, de vet ju att de tjänar pengar på det.
Ja, exakt.
Okej, ja, det låter intressant. Och sen har vi då lite ultralyx.
Ja,
och det... Cheval Blanc är typ sån. Exakt. Jag vet inte om det finns där. Men...
Ja, jo, det finns där.
Ja.
Så Cheval Blanc, sen har vi det här Soneva Fuscio och Soneva Gianni. De är som riktigt, riktigt stora. Det är som ett mansion på styltor ute i vattnet, som är vattenrutschkana.
Ja.
Och ja, de här ultralyxhotellen, det är ju verkligen för de snuskigt rika. Ja, crème de la crème.
Kostar mycket pengar.
Ja, räknar med mellan 25 och 50 000 per natt, om inte mer.
Ja, otroligt alltså.
Ja. Och ja. Även där, det är mindre resort, så att de brukar vara kanske runt en 30-40 villor max.
Mm.
Så de har både strandvillor, ja, och sen har de vattenvillor. Så att här har du ett mycket, mycket större hus som du bor i. En sån är vanlig, så du har ett vardagsrum och liksom en egen pool och en stor veranda. Medan på de här lyxresorterna och mellanklassresorterna så har det kanske bara ett sovrum, en liten sitthörn och en uteplats.
Ja, exakt. Så det är en stor skillnad.
Ja, så det är liksom, man kan ju säga att de sämsta rummen på till exempel Soneva Fushi är ju ungefär som det bästa rummet på Conrad.
Ja,
så okay. Det är lite grann ungefär samma sak där, att du betalar mera, men ungefär för ett lika stort rum, för att stå på ett mera exklusivt hotell.
Mm.
Så att,
och sen har du ju väl en grej vi har glömt att nämna, ju så här jetskis och liksom windsurfing och snorkel och dykning och allt det där finns ju.
Precis, så det finns faktiskt på de flesta hotell.
Ja.
Även de lite lägre kategorierna hotell så har det även mycket aktiviteter.
Men i superlyx så kanske du har liksom ett eget snorkel, eller du vet, du får ju massa grejer som bara finns där för dig.
Ja.
Ja, ja, men coolt, okej. Okay. Och där kliver lite grann in på det här med måltider och aktiviteter och sånt där.
Ja, exakt.
Så vad kan man säga om det? Jag är lite nyfiken på, jag har inte varit här själv, men måltiderna, det är ju liksom, ja, det är viktigt att veta, men det är ju dyrt.
Ja.
Ja.
Jättedyrt.
Det är jättedyrt.
Ja.
Du nämnde en gång vi snackade häromdagen, liksom, det är 1000 spänn för en hamburgare.
Precis.
Ja.
Och delvis beror det på att så allt måste ju flygas in, importeras.
Ja, just det.
Så delvis ska det flygas in till den här huvudön Malle, och sen ska det ju fraktas ut till resorterna via någon båt eller via ett sjöflygplan eller ett flygplan. Så att det kostar ju mycket pengar att transportera grejerna dit.
Ja. Ja.
Sen kan jag även vilja sticka ut taget och säga att många av hotellerna tar väldigt saftiga marginaler.
Mm.
Så att även om transportkostnaden är hög, så den utgör inte hela priset.
Nej.
Utan en ganska liten del av priset.
Så de tar ju bra betalt.
Ja, så att man är ju fast på sig nu och de tar betalt för att de kan. Och då är det värt att tänka på vilka typer av måltidspaket man ska ha.
Ja, för jag skulle komma till det exakt, att då, det här finns ju faktiskt, det brukar ju du ofta nämna, att om det är någonstans man ska fundera till kring det här med helpension och sådär, så är det ju här.
Precis.
Ja, berätta om det.
Jag kan ju berätta lite grann om min egen upplevelse.
Ja.
Jag skulle boka hotell, så att jag sitter ju på lite poäng på Hilton. Och jag ville boka ett ganska nyöppnat hotell som heter Hilton Maldives Amingiri. Ganska ny resort.
Okay.
Ligger inte jättelångt ifrån huvudön, men ja, tar ungefär 20 minuter bort med båt. Typiskt poänghotell. Frukost ingår, men ingenting annat.
Ja.
Vilket är bra på pappret. Men sen så börjar man ju undersöka lite grann. För det kostar ju att bo och leva där.
Ja,
ja, att leva där framförallt. Boendet var ju gratis med poängen.
Ja.
Så att transfern dit kostar $800 för 2 personer.
Mm.
Då är det en 20 minuters båtresa från flygplatsen.
Ja.
Sen vill man ju ha lunch till exempel. Och då kan man köpa till exempel en hamburgare som kostar, vad blir det, $60 plus plus.
Mm.
Så när du väl har liksom en pommes och en cola och sådär, så kan man räkna med runt $100 inklusive allt.
Ja.
1000 lapp.
Ja.
Sen så är middagarna. Budgetera kanske för runt 2-3 tusen per person för en middag.
Mm.
Om man vill liksom dricka ett glas vin och äta en förrätt och sånt där. Så att i slutändan så blir det väldigt mycket pengar som ska läggas till utöver de här poängen.
Ja.
Och då landade jag i att då var det bättre att boka ett hotell för cash med all inclusive.
Mm.
Vilket jag gjorde.
Vilket också var ett sånt där mellan eller lite övre mellan kanske. Eller?
Ja, ja, exakt. Så det var Mercure Cordeaux hette det. Och det är okay. Från franska hotellkedjan Accor Hotels.
Ja.
Det är ett mellan, lite övre mellanklasshotell. Väldigt fint. Ligger på en ö som heter Cordeaux.
Okay.
Som är lite av en märklig ö för att det är bara resorten som ligger per hotellet.
Mm.
Men på den ön finns det en inrikesflygplats och en liten hamn.
Mm, just det.
Så att det är som en slags kors mellan en lokal och en resortö. Men det är bara resorten där och det bor inga lokalfolk på den ön.
Mm, okej, okay, intressant.
Så att för samma pris som det hade kostat bara med liksom middagar och transfer och sånt. Så kunde vi bo 5 nätter all inclusive på det här Mercure-hotellet.
Ja.
Och det var också en sån här off-water villa med pool och allt sånt där. Så att,
var det en kampanj eller var det...
Jag bokade den via våran Expedia.
Ja, ja,
så vi har en specialpris på det hotellet.
Mm.
Som jag lyckades ta tillvara på.
Ja, bra.
Så det var,
var en sån där all inclusive grej. Liksom.
Ja, så att om ni som lyssnar vill boka det här, hör av er till oss så kan vi kolla på om det finns så bra priser
bra.
På det hotellet.
Mm.
Så att det var all inclusive på det hotellet. Och det innebar att de hade 2 restauranger.
Ja.
En bufférestaurang som var väldigt varierad. Bra råvaror och många rätter att välja på.
Ja.
Och sen hade de en italiensk restaurang med ett par rätter.
Och det var all inclusive så ni kunde bara beställa vad ni ville.
Ja.
Och allt ingick.
Exakt. Och det var ändå bra kvalitet på maten. Det var, jag tror att man hade runt 40 viner som man kunde välja på. Vilket är ändå ganska trevligt på ett sånt hotell.
Ja, kul.
Och en bartender och massa cocktails. Så det var klart prisvärt skulle jag säga. Och... om man åker till Maldiverna skulle jag säga att det är värt att välja det för att just att vara på semester och tänka att okej, okay, ja, nu vill jag käka lunch. Det kommer kosta mig 1500.
Mm.
Det tar emot.
Ja, men det gör att man kan... Ja.
Man kan inte slappna av på samma sätt.
Nej, exakt. Ja, bra. Ja. Smart tänkt. Snyggt, Jonas.
Exakt.
Du, jag tycker du ska göra en Instagram-post på det här.
Ja.
Ja, vi gör det.
Absolut.
Vi skulle också snabbt snacka om transfer... ska inte lägga för mycket tid på det, men det är intressant att veta hur man tar sig ut.
Ja.
Och sen ska vi ta lite slutsatser.
Precis.
Så vad säger du om transfer då?
Så det finns ju de här olika atollerna.
Mm.
Bor man på hotell i den där Malle-atollen
mm.
så kan de flesta hotell nås med en speedboat.
Ja.
Alltså en motorbåt.
Så direkt från flygplatsen och hämtar ut sin bagage och så direkt ut i någon båt.
Ja, så när man landar där så står ofta en person från hotellet med en skylt med ditt namn på.
Just det.
Och sen följer efter honom och sen så går man iväg till båten. Oftast brukar det vara några andra från samma flyg. Så det är ganska uppstyrt.
Ja.
Och sen åker man ut till hotellet.
Ja.
Och det brukar ta oftast runt en halvtimme men det kan ta upp till en timme.
Ja.
Så det är speedboat. Kostnaden brukar variera. Vissa hotell tar... kanske $100 eller brukar till och med bjuda på den transfern.
Ja, det händer, ja.
Ja, medan andra hotell som Waldorf Astoria, de tar $980 för sin transfer. Det är alltså en 40 minuters båtresa från flygplatsen.
Ja, det är dyrt.
Ja, men då får du åka i deras yacht och det ingår fri champagne.
Ja.
Så du får i alla fall någonting för dina $980.
Det låter som en trevlig båt.
Absolut, kan man bli mycket full.
Okej, okay. Det är bra. Och sen har du det som kallas för inrikesflyg.
Ja, det sista jag kan tillägga med speedboat det är att de här kan gå dygnet runt. Så att du är inte beroende av flygets ankomsttid för de här båtarna. Utan nej, de brukar kunna lösa det dygnet runt.
Det är ju skönt det.
Ja.
Mm.
Nästa som vi har det är sjöflyg.
Ja, just det.
Och Maldiverna är väl det egentligen det enda landet i världen där man har... sjöflyg i liksom den omfattningen som de har.
Det är ett riktigt företag liksom.
Ja, och jag får med att det var väl någon dansk som kom på det här, eller norrman som kom på att det var ett väldigt smart sätt att ta folk från flygplatsen till de här resortöarna.
Ja.
Sjöflygen brukar flyga, tror att det är ungefär max 200-250 kilometer, så att det är inte jättelånga distanser.
Nej.
De flyger. Och de får bara åka under dygnets ljusa timmar.
Ja.
Och här ska man verkligen tänka på när ett flyg landar för att ankommer det sent till Malle så kommer inte du kunna åka med sjöflyget till en resort samma dag.
Ja, det är jobbigt.
Ja, så att där ska man verkligen ha bra koll på vilket flyg du väljer så att det kan klaffa med sjöflyget.
Ja, okej.
Okay. Annat fall får du ta en extra natt och ja, det är trist när man får en överraskning när man väl
ja, det är klart.
Bokar sitt flyg och ska välja
hotell. Tråkigt att bo på ett tråkigt flygplatshotell. Liksom.
Exakt.
Ja.
Sjöflygen har sin egen terminal på Malles flygplats. Den är helt skild, en ganska stor terminal.
Ja, med brygger ut liksom.
Ja, så det är liksom en ganska häftig upplevelse har man ju sett.
Mm.
Och sen så det är begränsad bagage. Man ska tänka på hur mycket man tar med sig.
Mm.
Och jag får med att det är max 15 eller 20 kilo.
Oj, okay.
Så bor man på ett ställe med sjöflyg, packa inte för mycket grejer.
Nej.
Ta med liksom bara en kabinväska. Det kan vara smart.
Okay.
Kostnaden även där ganska dyrt.
Mm.
Från $400 på de här lite billiga hotellen till upp till $1,500 på de här ultralyxhotellen.
Ja.
Så att det kan kosta en slant.
Det gäller att bomba sig omkring sig.
Ja.
Och sen har du inrikesflyg.
Precis, och det här är ju för de hotellen som ligger verkligen långt bort.
Så det
här Mercure som jag bodde på, det ligger ju, tror att det är ungefär 40 mil bort från Malle. Så det är som att åka till Köpenhamn.
Okej. Ja, så långt.
Ja, det är väldigt långt. Så att då tar man ett inrikesflyg.
Propeller då?
Precis, det är små propellerplan
som
landar på en liten flygplats.
Just det.
Och sen vidare då så tar man en speedboat till sitt hotell.
Men inte i ditt fall?
Nej, i mitt fall så var det ju bara på
just
samma
det.
Vilket var ganska både bra och dåligt på ett sätt. Men det var lite coolt.
Ja, ja.
Jag som gillar flygplan tycker om att kolla på dem, så jag stördes inte så mycket.
Nej, jag fattar. Men exakt, så ni landade där och sen var det bara någon liten biltur.
Precis, det var samma terminal som man kunde bara gå till. Och sen så blev man upphämtad i en golfbil och sen så var hotellet precis där. Så att det var väldigt smidigt.
Men det var andra som satt på flyget som sen skulle åka båt då, antar jag.
Precis, så deras systerhotell, där var man tvungen att ta en båt ut. Och den tog kanske 15 minuter. Det man kan säga med det här speedboat och domestic flight alternativet att det brukar vara lite billigare än sjöflyget, så att vissa hotell erbjuder båda, det vill säga du kan antingen ta ett sjöflyg, betala lite mera pengar och då kommer det fram fortare, eller så kan du ta ett inrikesflyg som är lite billigare men då tar det lite längre tid. Fördelen med inrikesflyg är att de åker på natten också,
just.
Så att du är inte lika beroende av väder och just tid på dygnet.
Just det. Och är det hög sjö så är det svårt med sjöflyg också då.
Ja, exakt. Så att det är lite läskigt om man ska åka hem och det är liksom storm eller dålig sikt.
Exakt.
Man inte kan lyfta.
Du, det är bra. Jag tycker vi ska knyta ihop säcken.
Ja.
Vad är det värt det?
Absolut.
Ja, det är det.
Det är liksom, vi har ju bokat mycket Maldiverna tidigare när Turk gjorde sitt släpp.
Ja.
Och det är inga billiga resor. Det är liksom folks livsbesparingar nästan som går åt på en sån här resa.
Mm.
Och man förstår det. Det här är ju något som man vill göra minst en gång under sin livstid.
Mm.
Och då tycker man att då kanske det kan vara värt att liksom krossa spargrisen för att få den upplevelsen.
Ja, bra.
Nackdelen är att det är lätt att få blodad tand. Så att, vill man dit igen så då kan det bli dyrt.
Men precis, men det gäller att vara lite smart.
Ja.
Tänka lite all inclusive och sådär.
Absolut, och det är framförallt under sommaren som det finns väldigt bra, bra deals.
Ja.
Så att det behöver inte vara jättedyrt. Och man kan klämma in det, om man vill åka vartannat år så är det möjligt.
Ja.
Utan att gå i personlig konkurs.
Ja, men vintermånaderna är dyrare.
Ja, exakt.
Ja, men grymt. Kul att höra om Maldiverna.
Absolut.
Då säger vi det.
Yes.
Ja, ha det bra.
Ciao.